Ja, jag ska fortsätta med det temat som jag varit inne på då några söndagar här. Kallelsen att följa Jesus. Del tre är det idag då. Och vi talade också om, för några söndagar sen om Jona också. Det kan man väl säga också handlade om det. Så det var liksom det man, det var utgångspunkten. Och sen blir det tredje gången nu. Efter det då, så jag predikat två gånger om kallelsen och nu är det tredje gången. Och vi ska ta några exempel från Bibeln alldeles strax. Exempel när Gud kallar människor. Jag vill börja med att läsa från första Korintierbrevet. Det är Paulus som skriver i första kapitlet, 26-31 versen. Och jag tycker det är intressant att se där. Hur Gud tänker när han kallar människor. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga. Inte många förnäma. Men det som var dåraktigt för världen utvalde Gud. För att låta det visa stå där med skam. Och det som var svagt i världen utvalde Gud för att för det som var svagt i världen utvalde Gud för att låta det visa stå det med skam, och det som världen ser ner på, det som ringaktas, ja, det som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni, Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet. Den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Herre, jag vill att du välsignar det här bibelordet på våra hjärtan. Och de andra bibelorden ska läsa också. Välsigna predikan idag också. Hjälp mig att kunna kommunicera på ett bra sätt. Jag ber om det, Jesus. Amen. Ja, det som ingenting var, det var det som Gud utvalde. Gud väljer ju inte som vi människor väljer, utan han ser till hjärtat. Vi ser ju till det som är yttre. Det är mycket som imponerar på oss som inte imponerar på Gud. Och tvärtom, det är mycket som inte imponerar på oss kanske, som inte vi lägger märke till, men som Gud ser i människors hjärtan. Det vi ska titta på lite grann idag. Sen ska vi också titta på lite ursäkter då som människor har när de blir kallade av Gud. Just på grund av deras svaghet. Det är Gud som utväljer. Det är viktigt att slå fast. Det är Gud som väljer. Det är inte vi. Vem han vill kallar han. Och bara Gud vet varför han kallar en människa. Ett nöje för Gud verkar det vara när vi läser i Bibeln att de starka ska stå där med skam. Alltså det som är stort och märkvärdigt i världen, det ratar Gud. Det verkar vara någonting som ett nöje för Gud att göra så. Och likaså att utvälja det som ingenting är, den som är svag. Kanske den som människor ser ner på. Och det är ju så att den som är svag och den som är liten har lättare att inse sitt behov av Gud. Människans stolthet är det stora hindret för Gud, för att Gud ska kunna använda dig och mig. Saliga de fattiga i anden, säger Jesus också i Matteus kapitel 5. Saliga de fattiga i anden, alltså de som inser sitt behov av Gud. Det fanns en författare, romanförfattare som var mycket känd i Sverige, som blev omvänd till kristen tro. Han blev frälst ganska tidigt på 1900-talet. Han heter Sven Lidman. Och han har skrivit ett antal böcker och han var en väldig talare och predikant och så här. Och jag hittade ett citat en gång, jag ska inte citera det rakt av, för han använder ett språk som är lite svårt att förstå idag. Det är väldigt gammalt språkbruk, även om det är väldigt vackert. Men jag har försökt översätta det bara lite. Men han talar om att människan är ett komplex av omöjligheter, säger han. Människan är som i ett berg av 10 000 omöjligheter. Men mitt i det här berget, eller under de här omöjligheterna, så finns det en liten möjlighet. Vi ser den inte, vi människor, men Gud ser den här lilla möjligheten. Och Gud plockar ut den här möjligheten, han utväljer den. Och så kallar han en människa och så välsignar han den människan. Och så får den människan komma i tjänst för Gud. Och så blir det ett fantastiskt resultat av det också. För när Gud välsignar någonting, då bär det fantastiskt frukt. Och så får vi komma in i Guds plan med den här världen och med mänskligheten. Ungefär så beskrev han det, men med väldigt annorlunda ord. Men människan är ett komplex av omöjligheter. Men det finns en liten, liten möjlighet, och det är den som Gud plockar, den som utväljer. Så alla människor är egentligen en stor omöjlighet, både du och jag. Vi har så många problem och brottas med så mycket, men Gud ser den lilla möjligheten. Och när vi lägger våra liv i hans händer och bejakar hans kallelse, då kan det bli något stort och fantastiskt av den här lilla, lilla möjligheten som vi har. Gud har en förkärlek för det som är omöjligt. Det förstår vi när vi läser Bibeln. Och det finns många människor man skulle kunna ta som exempel från Bibeln på människor som Gud kallar, deras brottningskamp och när de svarar ja. När man ser hur det går till när Gud kallar en människa, så är det en röst som man hör ofta på något sätt, på olika sätt. Men det är en tydlig röst som människor, man känner igen att det här är Gud. Det här vill Gud med mitt liv. Man förstår att det är Gud. Målet då, eller destinationen för det Gud kallar mig till, det är ofta dolt så att säga. Det är ett mysterium. Vi ser det inte riktigt. Vi förstår det inte riktigt. Vi anar. Vi kan ana vägen, och vi vet när vi läser Guds ord att det finns en himmel som väntar framåt. Men samtidigt är det så oerhört mycket vi inte förstår av Guds vägar. Så målet och destinationen är många gånger ett mysterium när Gud kallar oss. Därför handlar det om att ta ett steg i tro. Ett tronsteg, att kasta sig ut. Och ni som lyssnade på predikan förra söndagen, ni kanske minns att jag pratade om de här cirkusartisterna. De här som höll på med de här trapetskonsterna. Jag citerar från en bok av Henry Nowen. Han levde med en sån här grupp som höll på med de här konsterna. Och han följde med den här cirkusen. Och han fick ihop en hel berättelse om de här människorna. Hur de jobbade, hur de gjorde. Och så liknande det vid den kristna tron. Att kasta sig ut. Och han sa bland annat så här, när han citerade de här personerna, akrobaterna, att de som kastar sig ut, de måste förlita sig 100% på de som fångar upp dem. De får inte liksom tänka att nu ska jag greppa de här händerna som är utsträckta, utan de får bara räcka ut händerna och så bara vila i det, att det är någon som fångar upp dem. Annars kan det gå helt fel. Annars kan man slita sönder handlederna. Både på sig själv och på de som fångar. Och jag tänkt jättemycket på den här berättelsen. Det var några år sedan jag läste det första gången. Och jag tänker på det, att den kristna tron, det handlar verkligen mycket om att kasta sig ut. Och lita på han som fångar upp mig. Alltså det är Herren som fångar upp mig. Men det är inte så lätt alla gånger. Det är inte så lätt att kasta sig ut. Men det är det tron handlar om. Att kasta sig ut. Tronsteg. Och sen när vi gör det, så får vi uppleva välsignelsen. Guds välsignelse över våra liv. Och det står, jag tänker på det här som står om lärjungarna i Lukas sista kapitel, 24 kapitlet, innan Jesus lämnar den här världen, så står det, han lyfte sina händer och så välsignade han dem innan han lämnade världen och inför himmelsfärden. Han välsignade dem. Och sen talar han också om att de skulle bli rustade med kraft från höjden. De skulle vänta i Jerusalem, säger han. Lukas 24. Och i Matteus 28, det är samma händelse men beskrivs på lite annat sätt. Så säger Jesus också, jag är med er alla dagar till tidens slut. Och det är ju det viktigaste, att han är med och han välsignar oss. Okej, jag ska ta några exempel nu från Bibeln. Från Gamla testamentet. Abraham är en känd person i Gamla testamentet. Och Gud kallade honom. Varför vet vi inte varför han kallade just Abraham? Vi vet syftet, det vet vi. Han skulle få bli far till många folk, till judafolket, till Israels folk, men också för till hedningarna, för dig och mig som tror. Han är en fader till många folk. Men vi vet inte just varför Gud kallade Abraham. Det vet vi inte riktigt. Men Abraham hade ursäkter. Han tyckte han var för gammal för att bli välsignad och bli en far till många folk. Han kallades av Herren att lämna Ur. Och så utvandrade till Kanaans land. Och så kom han till Harran först, en plats på vägen. Där stannade han en tid tills hans far dog, och så drog han vidare till Kanaans land efter det. Det är en fantastisk historia det här, men du kan läsa om det i första Moseboken. Och i kapitel 12 står det om bland annat om löftet här då till Abraham. Han var då 75 år gammal när han kom, när han utvandrade då till Kanaans land. Sen fick han löftet i Kanaan, alltså Israels land, om välsignelse över sina arvingar. Hur gammal var han då när han fick det löftet och den välsignelsen? Han var 99 år, alltså han skulle bli pappa när han var 100 år, till en son, löftets son, med sin fru som var 90 år, Sara. Och det förstår man ju att han tyckte han var för gammal. Det tyckte också hans fru, jag är alldeles för gammal. Han hade faktiskt en son innan. När han var 86 år så fick han en son, sin första, Ismael. Också en väldigt, väldigt intressant historia. Så. Men den fick han med Saras tjänstekvinna. Det var Saras förslag, för Sara förstod att det här är inte bra, att jag inte kan ge min man ett barn. För det var väldigt, väldigt viktigt med en arvinge på den här tiden. Och därför så sa han att du kan få ta min tjänstekvinna och hon kan få bli mor till en son till dig. Och då blev det Ismael. Men Gud sa att Sara också skulle få ett barn. Och det var löftets son. Det var det här omöjliga. För Gud har en förkärlek för det som är omöjligt. Och det står så här att båda log när de hörde att de skulle bli föräldrar. Abraham hette Abram innan. Han fick ändra sitt namn till Abraham. Och det betyder en fader till många folk. Och många måste ju tyckt att Abraham var väldigt konstig. Som 99-åring, 100-åring gick och kallade sig Abraham, en fader till många folk. Men det var ett trosteg. Men han tyckte ändå att han var för gammal. Så han log när Gud gav det här löftet. Och även Sara log. Hon förstod inte det här. Det står så här i Hebreerbrevet 11:8. I tro lydde Abraham när han blev kallad. Han drog bort till ett land som skulle bli hans. Och han drog bort utan att veta vart han skulle komma. Och det sammanfattar väldigt mycket Guds kallelse. Så ser den ut. Att i tro lyda när Gud kallar. Och så dra bort utan att veta vart vi ska komma. Abraham, han tyckte han var för gammal, men han lydde Gud och Gud välsignade honom. Jag läste för ganska länge sedan om en kvinnas vittnesbörd. Hon heter Marianne Johansson. Hon var missionärsfru. Hon var 91 år gammal när man gjorde den här intervjun. Hon berättade att hon ville djupare i sitt kristna liv som 91-åring. Hon blev änka när hon var 67 och så säger hon så här om just den situationen hon blev änka. Jag tyckte inte att jag behövde bygga upp en egen relation till Gud. Min man kunde sköta det. Det var så hon hade tänkt innan. Men när han dog så blev livet verkligen annorlunda för henne. Hon började fundera, hur är min gudsrelation? Hon hade alltså levt på något sätt genom sin man, även om de hade jobbat som missionärer tillsammans. Och här kommer några citat från henne. Jag bara tänkte till dig som kanske känner att du har kommit lite till åren och att du börjar bli för gammal. Hon säger så här: är du i en livskris, dra igång ett projekt. Hon tänkte lite grann på första krönikeboken 4:10 där det står om att en bön om att utvidga mitt område. Det var det bibelordet hon tänkte på. Utvidga mitt område. Dra igång ett projekt om du är i en livskris. Sen fortsätter hon: jag bestämde mig för att tacka ja till allt som dök upp. En massa spännande saker ramlade plötsligt över mig. Och det var alltså efter att hon var 67 år. Sen säger hon så här, och det tycker jag är väldigt intressant och klokt. Gud skickar stoppsignaler. Det är inte farligt att hoppa av om man inte klarar det. Det är en sån Gud vi har. Han är nåderik och barmhärtig och han kräver inte det omöjliga. Och sen säger hon så här också: faran är att bli bekväm. Många pensionärer skulle få ett roligare liv om de vågar säga ja till sånt de inte tror sig klara av. Det tycker jag är väldigt bra. Så det var till dig som känner dig äldre eller känner dig för gammal. Jag läste om Levi Petrus som grundade pingströrelsen. Han sa så här att hans bästa tid var efter han hade fyllt 65. Och det var då han drog igång de flesta projekten. Han har ju startade väldigt mycket, men efter 65 så verkar det vara mest fruktsamt i hans liv. Okej, när vi ser på Abraham så ser vi att Gud välsignade Abraham på ett helt fantastiskt sätt. Även om han var till åren. En annan jag ska titta på, det är Mose, helt kort. Han skyllde på att han hade svårt att tala och att uttrycka sig. Och det är också intressant. Det är många av oss som ser ner på oss själva och tycker att jag klarar inte det. Jag har inte den där frimodigheten. Jag har inte det modet. Jag kan inte berätta om min tro. Eller jag kan inte göra det eller det som Gud kallar mig till. Och så vidare. Och man kan läsa i andra Moseboken kapitel 4 och kapitel 6 att det är många män där som kommer från Mose när Gud kallar honom. Han fick en kallelse att föra Israels folk ut ur Egypten. Och det är en väldigt stor uppgift och väldigt dramatiskt. Men det var mycket män. Och han säger så här bland annat att: förlåt din tjänare Herre, men jag har inte ordet i min makt. Det har jag aldrig haft. Inte heller sedan du talat till mig. Orden kommer trögt och tveksamt. Känner du igen dig? Jag kan känna igen mig många gånger i det. Sen säger han så här. Kanske vi också känner igen oss. Sänd bud med någon annan. Vem du vill. Vem du vill, men inte jag. Det lät ju väldigt ödmjukt. Men det var inte det Gud ville. Gud ville sända Mose. Det var honom han hade kallat. Det var han som hade fått uppgiften. Och sen säger han en gång till: och jag har ju svårt för att tala. Men Gud, han lyssnar inte på det. Han ordnar med ett stöd i Mose bror Aaron, han skulle hjälpa honom. Och det är intressant att se här att när det här hände så var Mose 80 år och hans bror Aaron 83 år. De tillsammans skulle gå till fara och så säga: släpp mitt folk. De här två gamlingarna stapla iväg till farao. Och det var ju verkligen risk för sitt liv. Men Gud var med och Gud välsignade. Och Gud har alltid lösningar när han kallar oss till någonting. Han kräver inte det som är omöjligt. Kanske omöjligt mänskligt sett. Så är det många gånger. Men det är inte omöjligt för Gud. Utan han löser situationen. Många gånger ser vi ner på oss själva. Och vi tror inte att vi räcker till. Men Mose blev oerhört välsignad av Gud. Och det är en fantastisk berättelse om honom. Han leder Israels folk genom öknen till Kanans land. Den tredje jag vill nämna är Jeremia. En profet. Han tyckte tvärt emot Abraham som sa att han var för gammal. Han sa att jag är för ung. Sa Jeremia. Jag är för ung. Jeremia kapitel 1. Står det så här. Gud säger till Jeremia att innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig. Innan du kom ut ur moderskötet gav jag dig ett heligt uppdrag. Att vara profet för folken. Men jag svarade: nej, Herre min Gud, jag duger inte till att tala. Jag är för ung. Då sa Herren till mig: säg inte att du är för ung, utan gå dit jag sänder dig och säg det jag befaller dig. Han skyllde på att han var för ung. I vår kultur så vågar den yngre generationen ganska mycket. Man kan bli imponerad ibland om man tänker hur i hela världen vågar de det och hur kan de klara det? Men den uppgiften Jeremia fick var väldigt, väldigt tuff. Och mänskligt sett så tror jag inte många skulle svara ja på den uppgiften. Att vara profet för ett bångstyrigt och olydigt folk. Med risken för att verkligen få lida förföljelse. Och kanske till och med bli dödad. Men Herren var med honom. Även om han senare försökte hoppa av sitt uppdrag. Men då står det så här när Jeremia kände att nu orkar jag inte mer. Jag klarar inte det här mer. Då säger han så här: men tänker jag bryr mig inte om honom. Aldrig mer ska jag tala i hans namn. Då blir det mitt bröst som bränner en eld instängd i mitt innersta. Jag försöker stå emot men förmår det inte. Han kände att det brann en eld här inne. Gud hade lagt någonting på hans hjärta. Och han kunde liksom inte kväva det. Så kanske du har känt ibland också. Och det är så Gud vill göra. Han vill tända en eld i våra hjärtan. Och som ska få brinna. Och vi kan inte kväva den. Det går liksom inte. Så kände Jeremia. Gud välsignade Jeremia på ett underbart sätt. Han fick verkligen vara en profet. Han kallas den gråtande profeten. För det var mycket lidande och svårigheter. Men han skyllde på att han var för ung. Jag klarade inte det här. Men Gud var med honom. Jona talade vi om för några söndagar sedan. Den ovillige profeten men ändå utvalda Gud. Vi läser att Jona flydde från Gud när han hörde Herrens ord. Han gav sig bort från Herren. Han ville inte gå till Nineve där borta i Assyrien och predika för att de skulle vända sig till Gud. För han visste att Gud var barmhärtig och nådig. Det är ett märkligt argument egentligen. Han visste att Gud var barmhärtig och nådig. Därför ville han inte gå. Det skulle ju vara tvärtom egentligen. Men på något vis så vill han inte att befolkningen i Nineve skulle omvända sig och få förlåtelse. Många är, liksom Jona, på flykt från Gud. Kanske du också är som lyssnar här idag. Du flyr Guds kallelse i ditt liv. Vi har hört Guds ord, men av olika orsaker så vågar vi inte ta steget fullt ut. Vi vet egentligen vad Gud vill. Vi har känt det där många gånger, Guds vilja över mitt liv, men vi vågar inte ta det där steget. Det finns också människor som går åt helt motsatt håll. Är verkligen på flykt bort från Gud, som Jona var. Men sen fick han ju en kallelse. För andra gången kom Herrens ord till Jona. Och då gick han till Nineve. Kanske du också får uppleva en andra kallelse. En tredje, en fjärde, en tionde, en tjugonde. Vad vet jag? Men det viktiga är att svara ja på Guds kallelse. Det är först då du får frid i ditt hjärta och din själ. Och det är då du får uppleva den verkliga glädjen i vad det innebär att tillhöra Jesus. Att vara ett Guds barn. När du säger ja till hans kallelse. Och svarar ja till den rösten som talar i ditt hjärta. Gud välsignade Jona och det blev väckelse och hela Nineve omvände sig till Gud. Det sista exemplet jag ska ta är en profet ytterligare i Gamla testamentet. Det är Elia. Vad brottas Elia med? Och det var nog ganska mycket, men med sina rädslor. Han representerar profeterna för judarna. Så han är den, man skulle kunna säga, den stora giganten bland profeter för Israels folk. Men ändå hade han väldigt mycket svagheter, Elia. Och han fick uppleva Guds kraft väldigt starkt. Han utmanade avguderiet Israel, Baalsprofeterna, drottning Isabel som hade infört den här religionen att dyrka Baal. Hon var ju hednisk, gift med kung Ahab som var Israels kung. Hon var från Fenicien, ett annat folk. Men Elia stod upp och konfronterade det här och fick se väldigt mycket Guds kraft och fick uppleva starka manifestationer. Men efter det så blir han rädd för att drottningen Isabel vill döda honom, så flyr han. Så står det så här i kapitel 19. Elia blev rädd och flydde för sitt liv. Sen står det vidare. Efter vandringen satte han sig under en ginstbuske och önskade sig döden. Det är nog, sa han. Ta mitt liv, Herre. Jag är inte bättre än mina fäder. Han börjar jämföra sig själv med sina fäder. Att jämföra sig med andra, det är inte nyttigt. Och så verkar det som att han var i en depression här på grund av rädsla, och han såg ner på sig själv och kände sig svag och usel. Hans känsloliv åkte verkligen berg och dalbana. Och många av oss människor, vi styrs av våra rädslor. Vi ser liksom Elia inte helhetsperspektivet. Han trodde, när man läser den här bibeltexten, att han var ensam kvar. Det är bara jag som inte har böjt mig för Baal. Och kompromissat med min tro på Herren. Det är bara jag är ensam kvar, säger han. Men Herren visar Elia, det är inte så. Det finns du lever inte i verkligheten. Du ser bara i ditt eget perspektiv, men det finns ett annat perspektiv. Och då säger Herren så här: det finns ytterligare 7000 som inte har böjt sig för Baal. Gud måste tillrättavisa honom. Elia hade fastnat i sin egen lilla värld. Hans rädsla styrde honom. Tänk hur många människor det är som styrs av sina rädslor. Eller mindervärdeskomplex. Eller man jämför sig med andra. Och det finns många andra saker som kan få oss att tappa modet och bli tungsinta. Men Gud, han vill lyfta oss upp, och vi behöver få ett annat perspektiv över tillvaron, över våra liv. Och Gud, han var med Elia, han välsignade honom på ett fantastiskt sätt. Men han verkar ha mycket det här brottningskamp med sitt känsloliv hela tiden. Det var verkligen en berg- och dalbana. Hur ser jag på mig själv? Tror jag att Herren kan använda mig? Vågar jag ta till mig hans ord som sanning? Vågar jag ta steget fullt ut fast jag inte vet vart vägen leder? Vågar jag lita på han som fångar upp mig? Kom ihåg det där med trapetsen och de här cirkusartisterna. Vågar jag lita på han som fångar upp mig? Lärjungarna till Jesus, de visste inte mycket. Det gjorde de inte. De visste inte vad det innebar att följa Jesus och vart det kom att bära någonstans. Men de var välsignade av Herren och han var med dem. Han hade lovat att vara med dem varje dag till tidens slut. Och det är det viktigaste. Att när vi går Guds vägar, när vi svarar ja, så han lovat att vara med oss och lovat att välsigna oss och lovat att ge oss ny kraft för varje dag. Det finns ingenting att skylla på och Gud kan använda precis vem han vill och han utväljer precis vem han vill. Det som är svagt i världen, det utvalde Gud. Fast vi är en stor omöjlighet allihop, så ser Gud den där lilla möjligheten och så plockar han ut den och så välsignar han den och så får vi uppleva ett fantastiskt liv med Herren när vi kommer in i hans plan. Amen. Tack Gud för den här stunden. Tack att du välsignar ditt ord på våra hjärtan. Tack att du vill uppmuntra oss och hjälpa oss och ge oss ny kraft för varje dag, Herre. Hjälp oss att svara ja på det som vi vet är din röst i våra hjärtan. Det som är din kallelse att följa dig, Herre. Hjälp oss att inte se ner på oss själva, Herre. Hjälp oss att våga ta steget, Herre, fastän omständigheterna kan verka svåra. Hjälp oss att inte fixera oss vid ålder eller styrka eller svaghet eller rädsla eller hur vi känner det för tillfället, Herre. Jag ber dig om det, Gud. Tack att du vill hjälpa oss att våga lita på dig. Att våga kasta oss ut. Att våga sträcka ut händerna. Och lita på dig som fångar upp oss. Vi tackar dig för det, Gud. I Jesu namn. Amen.